Några funderingar om meningen med livet. Sture Lyreskog delade dessa ord och tankar med oss under årsmötesdagarna. Här återges de på nytt för alla att kunna ta del av. Antingen man har varit på årsmötesdagar med syskonbandet eller om man inte har varit någonstans alls kan man ibland känna en lust att göra ett avstamp, ta ut riktningen eller göra någon form av omstart. Både denna dag och dagar som kommer är faktiskt första dagen på resten av ditt liv. Det brukar heta att vi bara får ett liv. Ibland skulle vi kanske önska oss mer. D.H. Lawrence sa det, om man ändå kunde få två liv. I det första kunde man göra alla sina misstag och i det andra kunde man dra nytta av dem. Men livet har ingen generalrepetition. I det verkliga livet gör vi därför mycket som vi ångrar. Även om vi gjort fel och misstag i det förflutna, var vi än står är det möjligt att med Guds hjälp göra något bra av det som återstår. Alla oavsett ålder, arbete och hälsotillstånd har precis samma förutsättningar. Vad ska jag då göra med mitt liv? Finns det någon högre makt som vill något med mitt liv? Vad vill Gud i så fall med mitt liv? Vad är meningen? Vart går vägen för mig? Att leva bara för egen njutning leder i längden till en flyktig och tomhetsskapande tillvaro. Man blir ensam, ibland besviken på så kallade vänner, besviken på idrottsidoler, ja kanske till och med på sina barn som aldrig hör av sig. Kanske blir man allra mest besviken på sig själv för sin egen oförmåga, otillräcklighet och att inte vara lika duktig som andra med mera. I Predikaren 1:14 säger han apropå jagande efter rikedomar, kvinnor och kunskap: jag betraktade allt som sker under solen. Allt var tomhet, ett jagande efter vind. Jesus sa: jag är vägen, sanningen och livet. Kan detta vara något som visar vägen till ett liv med en verklig mening? Att Jesus existerat som historisk person är det numera knappast någon teologisk forskare som betvivlar. Men är det något han verkligen sagt, och om han har sagt det, hade han något slags gudomligt mandat? Om inte, ja, då är vi många som är grundlurade. Då är vår förkunnelse tom och meningslös. Eller så är det något som vi kan acceptera som sant eller i varje fall tänkbart, och då finns det inget som är viktigare för en människa än att klara ut för sig vad detta betyder. Det finns inget lite lagom eller mittemellan. En anledning till vårt liv uppenbarar sig för oss, och vi kan finna en Gud som har skapat oss till sin avbild och som ser på oss med en oöverträffad kärlek och nåd och som har fridens tankar för oss. Vad är det i så fall vår roll? Och hur ska vi förhålla oss till detta och leva i våra liv? I Romarbrevet 12:1-2 skriver Paulus: därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett heligt och levande offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Frambär er själva. Det här kräver en viljakt från vår sida. Paulus uppmanar oss med tanke på allt som Gud har gjort för oss att bära fram oss själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Gud vill att vi ska överlämna oss själva med vad vi är och har. Det handlar om vår livsmening för att göra det som är gott i Guds ögon. Detta är inte något konstigt eller asketiskt. Frågar man en icke-troende människa om hennes mening med livet, bara är detta att leva för egen njutning, så får man oftast till svar att nej, så är det verkligen inte. Jag lever ju för mina barn och min familj, och det jag drar ihop genom all min möda får de ta över en gång när jag går bort. En annan säger att jag offrar tid och pengar på världens fattigaste barn och andra välgörande ändamål. Det är alltså inget konstigt i att finna meningen med livet genom att offra och leva för andra. Vad är det Gud vill att vi ska offra i relationen till honom? För det första ska vi ge honom vår tid. Vår tid är vår värdefullaste egendom. Vi bör överlåta vår tid åt Gud. Det betyder inte att vi ska använda all tid till bön och bibelstudium, men att vi ska låta Gud bestämma våra prioriteringar. Det är lätt att göra fel prioriteringar. Så här stod det i en tidningsannons: lantbrukare söker kvinna med traktor med tanke på delägarskap i gård och eventuellt äktenskap. Var vänlig bifoga foto på traktorn. Vår första prioritet måste vara våra relationer, vara den allra främsta är relationen till Gud. Den relationen blir levande genom ordet, bönen och genom att lyssna in och reflektera över det. Vi behöver också avsätta tid till att vara tillsammans med andra kristna. På söndagen och kanske också någon kväll i veckan. Där träffas vi för att uppbygga och uppmuntra varandra. Här kommer vi in på delaktigheten som ju varit tema under årsmötesdagarna. Vi vet att en del synskadade upplever svårigheter att hitta fram till en kristen gemenskap och att trivas i en god församlingsgemenskap. Det är en av våra uppgifter i syskonbandet att få vara med och hjälpa till med kontakter som kan förmedla en sådan gemenskap. Liksom vår tid är också våra pengar en resurs som Gud har gett oss och som han vill att vi ska använda för sitt rike. I Nya Testamentet finns det inget förbud mot att äga saker, tjäna pengar, spara eller njuta av detta livets goda. Det som däremot förbjuds är att vi egoistiskt samlar rikedom åt oss själva så att vi på ett osunt sätt blir besatta av materiella ting och sätter vår förtröstan till rikedom och ägodelar. Det vi inbillar oss då för trygghet leder istället in i en ständig otrygghet och för oss bort från Gud. Matteus 7:9-24. Vi köper ofta saker som vi inte behöver, för pengar som vi inte har, och det vi köper skapar ibland större bekymmer än det ger lycka och tillfredsställelse. Det är vår kallelse att dela med oss. Att generöst dela med sig är det rätta gensvaret på Guds godhet mot oss och de behov vi ser runt omkring oss. Det är också det bästa sättet att hindra att materialismen får grepp om oss. Att lämna sig som ett offer innebär även att vi ger Gud våra öron, ögon, mun och vår tunga. Aposteln Jakob påminner om oss vilket kraftigt redskap vår tunga är. Jakobsbrev 3, 1-12. Vi kan använda tungan för att fördärva, förråda, förbanna, skvallra eller dra uppmärksamhet åt oss själv. Men vi kan också använda tungan till att tillbe Gud och uppmuntra andra. Som ett levande och heligt offer. Att göra allt detta har ett pris. Det kan innebära en del offer från vår sida. Som bibelkommentatorn William Barclay uttryckte det. Jesus kom inte för att göra livet enkelt utan för att göra människorna fantastiska. Den tidigare tv-journalisten Göran Skytte sa då han reflekterade över sitt liv en tid efter omvändelsen att livet som kristen sannerligen inte blev enkelt men däremot helt fantastiskt. Vi måste vara beredda att gå Guds vägar och inte våra egna. Vi måste vara villiga att ge upp det i våra liv som vi vet är fel och ställa till rätta det som behöver ordnas upp. Vi måste också vara villiga att hålla Guds fana högt i en omgivning som kanske är fientligt inställd till den kristna tron. Anpassa er inte till denna världen, skrev Paulus också. Vi är kallade att skilja oss från mängden. Att stå för vår kristna identitet var vi än är och vilka omständigheterna än är. En kristen borde vara som en puppa snarare än som en kameleont. Puppan förvandlas så småningom till en vacker fjäril. Kameleonten är en ödla som kan ändra färg på huden för att harmonisera med omgivningen. Den kan variera mellan grönt, gult, beige och mörkbrunt. Kristna är inte kallade att anpassa sig till sin omgivning, men däremot att skilja sig från mängden. Om inte våra förfäder hade skilt sig från mängden, hade inte den första skaran människor blivit de 2,2 miljarder kristna som finns idag och vi hade inte haft något syskonband. Men att vara annorlunda är inte detsamma som att vara underlig. Vi är inte kallade att gå omkring i fula, trista kläder eller att börja tala ett egendomligt religiöst språk. Vi ska inte stänga in oss i någon from bubbla. Om vi inte möter människor där de är, i världen, vore det meningslöst att vi skilde oss från mängden och från världen. Att till exempel en pastor möter och vägleder människor på krogen betyder ju inte att pastorn anpassar sig och krökar till när han är ute för att nå människor. Att låta sig förvandlas betyder att ställa sig till förfogande för Guds kärlek och nåd. Men detta är knappast något statiskt läge, åtminstone inte i denna världen. Att låta sig förvandlas handlar nog mer om en värdering och att gå åt ett håll som innebär att vi blir mer och mer lika Jesus och allt mer tänker hans tankar. Tankar heter förr sinnet och det som menas är nog själen, det vill säga både tankar, känslor och vilja. Ju mer lika Jesus vi blir, desto mer normala blir vi också i den bemärkelsen att vi blir mer mänskliga. Så att ni kan förstå vad som är Guds vilja. Det är lätt att tänka att Guds vilja är något som går på tvärs mot min egen. Men så behöver det inte alltid vara. Nej, låt det förvandlas så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Gud lägger ner i vårt hjärta en vilja. Han drar i våra hjärtan med kärlekens rep enligt profeten Hosea. Kärlekens rep är verkligen en sinnebild för den helige ande. Ibland kan vi känna en längtan inom oss som liksom inte vill gå över. Vad är det som gör oss glada och lyckliga? Eller vad är det som gör oss ledsna och arga? Naturligtvis kan det finnas ett visst motstånd i mitt liv mot Guds vilja. Annars känner jag nog mig själv ganska dåligt. Det verkar finnas något i mig som drar åt ett annat håll. Det motståndet fanns också hos Jesus. Vi vet att när Jesus och lärjungarna var i Getsemane trädgård och lärjungarna övermannades av sömnen, så stod Jesus ensam och bad att få gå en annan väg. Han kämpade med frestelsen som alla kristna och kyrkor genom tiderna kämpat med, att nå målet utan korset. Att fullföra sitt liv utan korset var hans bön. Låt mig slippa denna kalk om det är möjligt. Det är också vår bön i olika sammanhang i livet. Där Adam i kampen i den första trädgården valde att följa sin vilja, valde Jesus i kampen i den andra trädgården att följa Guds vilja. Inte som jag vill, utan som du vill, löd också hans bön. Ofta är det detta vi har svårt att bedja. Men Gud vill hjälpa oss att nå dit, inte i egen kraft. Därför har vi fått hjälparen, den helige anden. Paulus påminner oss om att anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men anden vädjar för oss med rop utan ord. Romarbrevet 8:26-27. Jag önskar Guds välsignelse över ditt liv. Sture Lyreskog.